allting. Jag har bett jättemycket för att jag inte ska stå här för att manipulera någon, tycka vissa saker. Utan jag vill verkligen framlägga bara vad ordet säger, påminna oss om Guds nåd. Och jag hoppas att det får bli ett uppmuntrande budskap för dig och mig som kan bära oss genom vardagen, genom livet. Och jag tror att på något sätt så vill Gud igen röra vid oss, att vi blir vakna så att vi förstår det vi ska göra, alltså leva i det han har gett för oss och gjort för oss. Så det tror jag. Och därför ska vi prata igen om nåden. Vi har pratat en del om nåden och jag ska fortsätta på det tema. På något sätt så känner jag att det här är en skatt som vi kan gräva lite djupare i. Det finns mycket mer att hämta i Guds nåd än vi redan har berört. Anders talar jättebra om nåden. Har du möjlighet någon dag när du sitter och kör bil eller sitter vid din skrivbord, sätt på den om du inte var här förra söndagen och lyssna på det budskapet. Sen har vi hört flera budskap här under vårvintern också om Guds nåd, om Guds kraft, om bönen. Och jag tycker att det finns bara gott att hämta. Jag ska göra en liten repetition först här för er. Att vi är frälsta av nåd. Jag menar, det är som att ta en karamell i munnen och den här får man liksom låta ligga kvar. Vi är frälsta av nåd. Och det står i Efesierbrevet 2. Det här har ni hört förut, jag predikade om det sist, den nya skapelsen. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Nu stannar jag igen, för ibland tänker jag på den här gåvan han har gett mig. Hur lite jag värderar den. Hur lite jag tar hand om den här gåvan. Och uppskattar den. Och jag tror det är någonting som han bara vill säga till oss idag. Det är Guds gåva. Det är min gåva till dig. Det är frälsningen. Det är ingenting som du och jag kan göra på grund av gärningar. Det finns ingenting att berömma sig av. Vi är hans verk. Vi är skapade i Kristus till goda gärningar. Och Gud har till och med förberett dessa gärningar för dig och mig. Och det säger ju också att vi har ett val om vi vill vandra i dessa gärningar. Jag tror att det är spännande liv han har förberett för oss. Så det här är evangeliets kärna. Lägger det som grund här med nåden. Det här behöver vara levande, tror jag, i våra liv som troende. Behöver vara ledstjärnan och motivet i allt det vi är och i allt det vi gör som kristna. Så tror jag. Och frälsningen som vi konstaterar här är alltså helt och hållet Guds verk. Det är hans plan. Och vi har ingenting att göra med den på så sätt. Vi kan inte förtjäna den. Vi kan inte göra oss tillräckligt präktiga och duktiga för att få del av den. Det finns ingenting vi kan göra. Det är en gåva. Tänk på det. Det är fantastiskt. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi har ingenting att berömma oss av. När vi kommer, kommer vi tomhänta. Vi kommer till och med smutsiga, förstörda, söndriga till honom. Men vad händer? Han tar emot oss. Han omfamnar oss. Han frälsar oss. Han helar oss på insidan. Han skapar till och med en ny människa. En ny natur på vår insida. Wow, han är så smart, Gud. Hur kunde han hitta på en så superbra plan för att frälsa dig och mig? Att skapa en ny människa på vår insida. All ära är hans. All ära är hans. Det vi kan göra är att gensvara till den här gåvan. Det att ta emot den, att leva i den varje dag. Och lite det ska vi titta på. För min andra punkt i min repetition här är, bli kvar i nåden. I apostlagärningarna så ser vi folk som kom till tro genom det verk som nåden gjorde. Så står det i apostlagärningarna 11:23 till exempel. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanar dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Och apostlarna sen uppmanar alla de som kommit till tro att förbli i nåden. Att bli kvar i nåden. Apostlagärningarna 13:42-43 säger det. När de gick ut bad folket att det nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Och de skildes åt, följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Det var något som var viktigt för de första kristna. Det är också något som är viktigt för oss idag. Att inte bara tro när jag kom till tro blir en engångsföreteelse. Någonting som hände mig då och då, 1900 eller 2000. Eller, förstår du? Det är inte en grej som hände bara då. När vi blir födda på nytt, då sker ett mirakel på en gång. Vi blir födda på nytt, men det är inte där det stannar. Nu är det klappat och klart. Nu har jag tagit emot. Nu har jag kommit till tro. Sen är det väl bara att vänta på himmelsfärden. Det finns någonting mer mellan din frälsningsupplevelse och tills du når till himlen, där du slipper alla andra plagorna. Det finns en sån väg. Och det är nådens väg. Varför poängterar han att bli kvar i nåden? För att vi har en tendens att falla in i de här laggärningarna. Jag vet inte om det är så med dig, men jag har tendens att göra det av och till. Och därför påminns jag här om att förbli i nåden. För lagen kräver av mig. Och i mitt huvud blev det som en bild att jag står under en ribba så här. Och jag försöker hela tiden komma upp. Gud, om jag blev lite bättre, om jag gjorde lite mer så här, om jag, och så säger han, men om du skulle ställa dig ovanpå den där ribban, för min nåd har redan uppfyllt lagen och gjort allt det där som du försöker nå upp till, där mitt, jag är underläge hela tiden, istället flyttar han upp mig och säger, jag har redan gjort det där, jag har en helt annan utsikt härifrån, ett helt annat fundament att stå på, förbli kvar i nåden, förstår du? Nåden är det starkaste som vi har. Det är det vi ska slå vakt om. Vi ska påminna varann om Guds nåd. Han betalar priset. Han gjorde det för oss som inte vi kunde göra själva. När vi accepterar Jesus så händer ju någonting. Vi får ta emot Guds nåd och bli frälsta och födda på nytt. Och jag vet inte hur du, om du la märke till det när du blev frälst. Att någonting händer på din insida. Plötsligt så ville du inte göra saker som du kanske till och med påpekar. Att varför gör de där kristna så där? Jag fattar inte att de är så inskränkta. De vill nog aldrig göra någonting och de är nog så tråkiga. Och jag gör som jag vill och jag har mitt sätt. Och jag, liksom, jag bryr mig inte. Jag gör precis vad jag tycker. Men så möter du nåden. Du förstår att du behöver syndernas förlåtelse. Han flyttar in på din insida. Du blir ren. Någonting händer. Du får ett helt nytt DNA. Det tycker jag är fascinerande. Och han flyttar in och plötsligt så känner du att det här kan jag inte hålla på med mer. Därför att den nya naturen på din insida börjar bearbeta dig. Du börjar känna att det jag har fått är rent. Om jag gör det här så blir det en större distans mellan mig och Gud och hans kärlek. Det är inte för att liksom han tycker sämre om mig, utan distansen blir större för jag odlar inte relationen, jag umgås inte med honom. Och det här med DNA, det tycker jag är lite fascinerande. Därför tänk att ett DNA, det vet vi allihopa, det är liksom den här minsta beståndsdelen i cellen. Så för med sig de här generna och arvet som vi har. Och att få Guds DNA på insidan, det kan inte finnas något häftigare. Kom igen, tänk nu han som har skapat himmel och jord. Han som är genomgod, hans natur flyttar in på din insida. Det betyder att du förmår mer än du förmådde innan. Någonting har hänt med ditt hjärta. Du har en ny natur. Det här är nåd. Det stavas N-O-D. Nåd, den där vägen för er kan jag tänka. Och det som sker är som det står i Filipperbrevet 2:13. För Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Fantastiskt. Tänk att Gud börjar verka på din insida. Och han för dig rätt om du följer med honom. Du kan inte göra för att nå honom. Han har redan gjort det. Men när du accepterar det och börjar följa med det verk han gör för dig. Så händer någonting. Han verkar i din vilja. Han verkar i det du gör, din gärning. Så att hans goda, perfekta vilja för dig får börja ske i ditt liv. Förstår du? Det är nåd och det är fascinerande tycker jag. Att Gud kan verka inom mig. Att han vill verka på mitt liv och leda mig så att det går bra för mig. Han har goda planer och intentioner för mig. Och så vill han leda mig vidare så att jag blir mer lik honom. Jag tror att nåden som jag sa inte bara frälser mig och föder mig på nytt. Och sen ska jag liksom vänta tills han kommer och hämta mig hem till himlen och så är det bra. Utan det finns ju någonting som behöver ske på vägen. Det är inte bara frälsning och sen händer inget. Utan Guds nåd och kraften i Guds frälsande evangelium verkar i oss så att vi vill börja göra någonting, eller hur, med det vi har fått. Observera igen, det är inte de där gärningarna där jag försöker nå upp någonstans. Utan någonting har hänt som aktiverar en villighet hos mig att börja göra någonting. Vad kan jag göra? Hur kan jag tjäna? Och vad är då grunden för det här tjänandet som jag ska göra? Vi kan göra gärningar för Gud, men inte för att bli accepterade. Det är vi redan i Kristus. Men ändå säger Jakobs brev att tro utan gärningar är död. Så på något sätt måste den ju synas. Du kanske säger att jag går på solarium 3 gånger i veckan. Och när du är kritvit efter 5 veckor så är det någon som funderar, går du faktiskt? Ja, jag sitter utanför. Aha, okej, det förklarar ju saken. Alltså någonting händer med dig när du sätter dig under Guds nåd. När du låter nåden verka över ditt liv så får det faktiskt en synlig konsekvens. Det kommer att börja synas på dig. Eller hur? Och de här gärningarna handlar alltså ännu en gång inte om att du och jag ska bli accepterade av Gud. Utan de går utifrån det jag redan har fått. Du och jag har redan blivit inbjudna. Du och jag är redan kallade. Du och jag har redan fått Guds nåd över våra liv. Vad kan det annat göra än hjälp, jag vill prisa dig, jag vill göra någonting här för dig, för det du har gjort för mig. Och den här nåden motiverar ju Paulus. I första Korinthierbrevet 15 finns inte där, men står det i vers 10 och 11. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Innan har Paulus beklagat sig, kan man säga, lite över att jag är som ett ofullgånget foster. Jag är den absolut sämsta av alla kristna. Jag har förföljt Kristi församling. Jag har liksom gjort mörda kristna. Att jag ens liksom någon gång kom till den här nåden, det är, jag fattar det inte, säger han. Men det är det som är det stora. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Take it or leave it. Antingen väljer jag att tro på det och leva utifrån det hädanefter. Eller så glömmer jag vad det är och så försöker jag prestera igen. Förstår du kraften i nåden? Och så säger han, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än det alla, fast inte jag själv. Utan Guds nåd som har varit med mig. Vare sig det gäller mig eller andra så förkunnar vi detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Han säger, genom Guds nåd är jag vad jag är. Det finns ingenting jag kan berömma mig av. Jag kan inte säga att jag läste Bibeln så här mycket. Jag bad så här många böner. Därför accepterade Gud mig. Eller jag växte upp där eller här. Och jag har gjort det här fina. Därför får jag vara Guds barn. Det står ingenstans. Det står att av nåden är ni frälsta. Guds gåva är det. Men sen säger Paulus att den här nåden, jag lät den inte bara ligga död och säga att åh, vad bra för mig. Och så kastar mig på en solsäng. Och där väntar jag på Herrens återkomst. Han säger, den här nåden har jag låtit, alltså har haft liv i den. Han har hållit den igång. Han har umgåtts med Gud. Han har sökt Gud. Han har arbetat för att den ska leva på hans insida. Och han har använt, alltså han har arbetat utifrån nåden. Hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Och vi vet ju alla hur många brev han har skrivit, hur många församlingar han reste in till. Han vägrar låta det gamla, han säger att han glömmer det gamla, han sträcker sig mot det nya. Han vägrar att låta det vara det som dikterar hans framtid. Han lever av nåden från Gud. Inte av att han inte behöver göra någonting eller att han, ja, man kan göra vad man vill. För nåden överskyller ju all synd. Det säger till och med Paulus bort det. Men när vi har fått den här nåden, då vill vi respektera Gud ännu mer. Eller hur? Grunden för ett kristet tjänande finner vi i Filipperbrevet 2, verserna 5-8. Det står så här, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, som ett segerbyte eller som en superfördel, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa, han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Vilken ödmjukhet! Han kunde ju ha sagt att jag är Guds son. Nu är det dags för er att böja knä här. Ja, okej. Okay. Han lämnade där borta. Så steg han ner och blev som du och jag. Med ett enda syfte. Och det var att frälsa dig och mig. Det är värd all respekt, tycker jag. Att han gav sitt liv för dig och mig. Han gick igenom 33 år på den här planeten. Plus en svår död för din och min skull. Det är nåd. Han är vårt exempel på tjänande. Titta i Matteus 20 och 25. Så står det så här. Men Jesus kallade dem till sig och sa, ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara det andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. För att vi ska kunna tjäna så behöver vi först ha blivit tjänade av honom. Det var därför han också kom till Petrus och sa att jag vill tvätta dina fötter. Och Petrus, nej, 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 säger han. Men det var precis det han behövde. Han behövde bli tvättad av Jesus, ren. Han behövde bli förändrad. Från den platsen så kan jag tjäna. Genom att jag först har blivit betjänad av honom. Att han har tjänat mig med sin död, med sin uppståndelse. Det är grunden för min kristna tro. Det är grunden för allt det jag gör. Och jag tror idag Gud vill påminna oss om den här nåden. Mer än någonsin. För att då jag ska, så att säga, hållas vakna i den här tiden vi lever i. Det finns väldigt mycket som vill ta vår uppmärksamhet. Och det blir lätt att vi somnar in, så att säga. Inte dör nu då. Men vi blir invaggade i det som är runt omkring oss. Vi är invaggade i jobbet, familjen, studier. Livet är så fullt. Och på något sätt så känner jag som Gud bara, hallå, får jag berätta om min nåd? Jag vill att du ska leva av min nåd varje dag. Jag vill att du ska komma ihåg min nåd. Det är nåd, säger han. Och det är hans nåd, hans kärlek till oss som vi ska leva från. Allt vi gör så måste grunda sig på Jesus, inte på att prestera. Det börjar och slutar med honom. Med att vi har mött honom, att han har frälst oss, att han har förlåtit oss våra skulder. Det är jättestort. Och ibland läser vi det bara och glömmer bort vad det betyder. Han har faktiskt förlåtit oss alla våra skulder. Och han säger att därför ska också vi förlåta. Redan där har vi någonting att tänka på. Någonting har hänt med oss och det är det här som motiverar oss. Kärnan i kristen tro, det är inte att vi tjänar honom, utan att han tjänade oss först. För vi får inte gå ut från skuld eller plikt eller måsten. Eller för att det faktiskt är lite inne att tjäna, så kan man ju göra det. Det är lite coolt. Det är inte grunden för ditt och mitt tjänande. Och det får inte vara den här måste. Du måste vara här, du måste göra det här. Det är inte en grund som håller. För du orkar så här lite och sen orkar du inga mer. Men om du förstår nåden, vad han har gjort för mig. Han gav sitt liv för mig. Jag tror vi behöver måla den här bilden så mycket större. Vi fick en bild, tror jag, när vi blev nya och kom till tro, blev frälsta. Men jag tror han vill att vi ska damma av den här bilden och restaurera den här bilden och få vår nya färger där vi ser vilken kraft det är i samma nåd. Den är fortfarande verksam i oss genom hans ande. Vi tjänar Gud i tro på att han bor i oss och att han kan använda oss. Att han verkar genom oss mitt i vår vardag. Eller hur? Det finns ett litet problem med oss människor. Det kanske du tycker, ja, det finns ganska många här. Ja, det var kanske ett ganska stort problem. Flera stora problem. Men det finns ett som jag vill lyfta fram då, om vi säger så. Och det är att vi har ganska svårt för ovillkorlig kärlek. Låt oss säga att någon säger till dig, jag älskar dig. Och genast börjar du tänka, undrar varför? Eller? Undrar varför den här personen egentligen tycker om mig? Är det någonting, gjorde jag liksom så här? Eller var det någonting som, kan jag göra lite mer av det så jag får lite mer kärlek? Vi presterar genast, vi måste mäta upp att om jag gör det här så får man så här mycket kärlek. Och gör jag det här så får jag nog så här mycket kärlek. Och det är ett problem som vi har på grund av synden i våra liv. Att vi måste hela tiden mäta. Ja, det finns någon baktanke där. Ja, ovillkorligt. Ja, jag tror inte riktigt det. Jag tror att det krävs någonting mer. Alltså lite, jag menar, okej, det är bra Jesus med nåden. Men alltså, om inte jag gör någonting och går till kyrkan helst eller skriver in mig i församlingen, så då kan jag ju glömma det där med nåd. Det finns inget sånt. Det är väldigt viktigt att du förstår. Sen tror jag att nåden verkar detta i oss. Jag vill vara med och fira gudstjänst. Jag vill umgås med troende vänner för att hållas på vägen. Därför att han har sagt att han har kallat ut mig. Han har kallat ett folk. Det är det han säger. Eller hur? Det finns någonting som händer på min insida som får den konsekvensen. Men det är inte för att som jag ska göra det. Istället så tjänar vi Gud utifrån tacksamhet över det vi har fått i Kristus. På grund av evangeliet så kan vi tjäna fria, i glädje, utan måsten och krav. Och det finns inga gränser för när vi tjänar Gud. Jag tycker om när du bad, Julia, att vi ska få se mer av Guds kraft, mer av att Gud hela människor. Och vill du se det? Jag vill se mer av det. Och ibland tror jag att vi behöver pressa på lite för att få det, för han har lovat det. Men det finns ju så mycket hinder i vägen. Vi får tjäna honom i tacksamhet för det han har gjort för oss. Ibland agerar vi just med den här kärleken som om det finns någonting som vi ska försöka betala tillbaka till Gud också. Men tänk att, åh Gud, du har gjort så här mycket för mig. Att om jag tjänar dig så här mycket så då betalar jag tillbaka skulden. Nu är det så, det finns ingen skuld att betala tillbaka. Kristus har gjort det på Golgata redan. Det är omhändertaget. Du är fri. Och utifrån det så har du en fantastisk möjlighet att tjäna och ära Gud med ditt liv. Och jag tycker det är bra när Jesus säger att ni är inte faderlösa. Vi har dessutom fått en hjälpare att tjäna i den här nåden. Han säger att han vill ge nåd. Han vill ge sin ande åt dem som frågar efter det. Var och en som tror på honom kan få del av hans ande. Och han har också gett oss gåvor genom samma nåd. Det står i Efeserbrevet 4:7. Var och en av oss, åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Åt dig har utmätts en gåva, men också kraften och nåden att utföra den. Du behöver inte söka utrustning någon annanstans på så sätt. Visst kan du förkovra dig, du kan jobba på det, du kan studera, absolut, gör det. Arbeta, gör det. Det står också i Bibeln att du ska göra det. Men när det handlar om nåden från början, därifrån du ska utgå, har du också fått med frälsningen en gåva i den här nåden. Och du kan tjäna och betjäna människor genom den gåvan. Genom den nåd som Gud har mätt upp till dig eller som Kristus har gett var och en. Du behöver inte prestera högre och säga jag borde vara som den där. Hon gör alltid så. Han är sån, som borde jag också vara. Eller någon säger åt dig att du borde vara lite mer så där. Det kan ju hända i ett äktenskap ibland att du tänk om du skulle vara som han. Vi kan mäta oss med varandra. Det finns inget sånt i nåden. Det finns en gåva du har fått och du har också fått kraften och nåden att utföra den. Var inte rädd. Sök att göra det. Bli aktiv i nåden, som Paulus. Låt inte nåden vara overksam, utan låt den verka i ditt liv. Låt honom få fylla ditt liv med spännande framtida saker som han har bestämt för dig. Goda gärningar, där du får vara med och se människors liv förvandlas, ditt eget liv förvandlas, dig själv utvecklas. Det är fascinerande. Det finns ännu ett syfte. Varför? Alltså, vad har det för betydelse hur vi lever? Om vi nu har fått den här nåden och det ändå inte finns någon ribba, det finns inga gärningar, vi måste prestera. Finns det ändå någon orsak till hur vi beter oss? Alltså, har det någon betydelse hur vi lever? Kan jag bara få nåden och bara känna mig trygg och vara glad? Ja, det tycker jag du ska vara, mer än du är idag. Absolut. Prisa Gud. Tacka honom mer för nåden. Och jag tror faktiskt att ju mer du gör det, desto mer kommer du uppleva den. Jag behöver det här. Jag kan tala det här predikandet till mig själv. Absolut, för jag fastnar så lätt i allt som är omöjligt och allt som inte fungerar. Och det här borde bli bättre och det här borde bli bättre. Tänk att få leva i nåden. Tack Gud, idag har jag allt jag behöver i dig. Jag ser dig inte genast, men jag tror på dig. Jag bär dig inom mig. Det är vad ditt ord har sagt. Det finns ett syfte och varför det har en betydelse hur vi lever. Vi ska leva till Guds ära. Och det ställer ju vissa krav. Låt oss titta lite grann i Efeserbrevet 1:5-6 så står det så här. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, fantastiskt, enligt sin vilja och sitt beslut. Det är han själv som har börjat det här. Det är han själv som har bestämt det om oss. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Det finns ett syfte också med nåden. Det är inte så att Gud säger, jag har gett dig nåd för att du ska. Men samtidigt är han väl värd denna ära. Eller hur? Ibland, nu har jag säkert ingen bra bild på det här, men om någon skapar någonting. Ibland kanske vi åker och tittar på det här Eiffeltornet. Wow, liksom. Och nu har vi ju, i vår generation har vi nog glömt att det var Eiffel som gjorde Eiffeltornet. Det heter efter hans namn. Vadå? Man ärar den som har skapat någonting. Och han är ju värd all ära, den äran för det Eiffeltornet som står där, eller hur? Det tycker vi är helt naturligt. Gud har frälst oss. Han har förlåtit oss våra skulder. Han har förlåtit oss våra synder. Han har skapat oss på insidan. Han har gett oss nåd. Det är klart att den här nåden ska prisas, eller hur? Att han ska prisas för den nåd han har gett oss. Det är det som är måttstocken på våra liv. Som vi kan sätta upp. Lever jag idag, Herre, så att ditt namn blir ärat på grund av den nåd du har mött mig med. Där kan du ha en liten måttstock. Och då får du säga, nej herre, jag behöver din nåd idag igen. Jag behöver din hjälp idag igen för att kunna prisa dig med mitt liv. För att kunna ära dig med mitt liv. Mitt i min familj, på min arbetsplats. Mitt i min församling eller livegrupp. I samhället där jag finns. Herre, jag behöver din nåd för att kunna vara där du vill att jag ska vara. Så att ditt namn för den underbara nåd som du har gett oss i Kristus, att den ska prisas. Han är värd den här äran. Därför har också Gud upphöjt honom, står det i Filipperbrevet 2:9. Över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Han är värd all ära. Det finns ingen som har en sån position som Jesus. Det var inte för att han var så fin och präktig, utan därför att han gav sitt liv och tjänade. Han gick ner hela vägen, lägre än vi någonsin går, ska jag säga. Det djupaste du kan komma. Han skilde sig från sin egen fader. Han ropar på korset, min Gud, varför har du övergett mig? Han vet vad det är att vara utkastad, förkastad och separerad från faderns kärlek. Han gick djupare än du och jag någonsin har gått eller behöver gå. Han gjorde det för dig och för mig. Han är värd att prisas, eller hur? Hur kan vi leva ett liv som ärar honom i vardagen? Ja, Jesus säger att det högsta och största budet är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, men också din nästa som dig själv. Där uppfylls lagen och profeterna, står det. Och så är det. Att älska Herren min Gud, därifrån får jag kraften. Inte för att bli accepterad, för att bli liksom betala av en skuld. Utan för det han redan har gjort, det blir min källa till liv. Det blir därifrån, jag hämtar min styrka. Jag förstår inte hur du kan vara så god emot mig Gud. Och jag tror på något sätt att Gud vill med sina ande väcka oss till det här. Påminna oss om det ännu en gång. Jag tror att han vill att det här ska börja leva på vår insida. Jag har tänkt på de bibelställen som säger vaka och be. Har ni tänkt på dem någon gång? Ja, det låter bra. Och så tänker vi igen att vi ska ha bönenatt. Men jag tror inte att det pratas om en bönenatt. Vaka och be betyder att vara vaksam. Bli inte snärjd av den här tidens omsorger. Och jag tror det är en jättefrestelse idag. Därför vi märker inte ens hur upptagna vi är med allt. Livet har blivit sånt. Och jag tror inte att Gud är här för att lägga någon pålaga på någon. Tvärtom pratar han just om nåden. Kom igen, i nåden finns kraften som du behöver för att växa till på din insida. För att tjäna människor runt dig, för att ära mig med ditt liv och må bra. Jag tycker det som är så snärtigt med Gud, att ge någonting till honom, det är, liksom, det är mitt eget välbefinnandes bästa. Om jag söker välbefinnande, då borde jag ära Gud mer än någonsin. Älska Gud mer än någonsin, för då mår jag också bra. Eller hur? Jag tycker att det står, vi ska se här, fint, hur vi ska leva. Ni har säkert hört Romarbrevet 12:1-2, frambär era kroppar som ett välbehagligt offer. Men har ni hört den i Message? Så här kort version här nu. Message Bible säger så här: detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra. Ni ska ta allt ni gör i det vardagliga vardagslivet, sova, äta, jobba, gå och bära fram det som offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Det är så bra skrivet. Alltså att ta emot och acceptera det som Gud har gjort för er. Du är inte perfekt, men tänk så bra att han ändå accepterar dig. Det är liksom, vilken skön grund att stå på. Jag gjorde lite galet där. Ja, men så, vadå? Glöm det som ligger bakom. Sträck det på grund av nåden in i det han har för dig. Lämna de där lastarna. Lev i en tyngd av ryggsäckar. Kasta dem vid korset. Han har förlåtit dig. När du och jag kommer till honom och säger förlåt mig, så renar han oss från all synd, all orättfärdighet. Vi har såna nycklar, vi har en sån kraft, en sån styrka i evangeliet som jag tror att du och jag, vi behöver bli påminna om, väckas upp till och skom oss nå lite och säg hallå, förstår du vad fantastiskt liv du har fått i Kristus Jesus? Och genom att acceptera det så ärar du honom på bästa sätt. Bli inte så väl anpassad till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna, just det här vaknandet, ha Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Inte för att jag måste eller av plikt eller av skam eller av andra saker. Utan inifrån. Det där livet förvandlar mig. Relationen med honom. Han förvandlar mig. Han är den som helgar mig. Han utför ett verk i mig. Han som har påbörjat det är också mäktig att fullborda det. Tror du det? Tänk på den. Ta med den hem och säg, det här vill jag tro på. Det här vill jag börja leva i varje dag. Och gör du det redan så är du att gratulera. Berätta för oss andra ännu mer. Dela din tro med andra troende och med människor som inte ännu känner honom. Led dem till korset, till nåden han har gett för alla människor. Det står tvärt emot andan i samhället ni lever i som skulle dra ner er till sin egen omogna nivå. Lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor. Det sammanfattar så bra nådens verk i våra liv. Att vi ska acceptera den och ta emot den på det på det bästa sätt vi kan ära Gud. Allt hade ett syfte, eller hur? Nåden ska göra så att han prisas, att han blir känd, att hans namn, den sanning han är, den kärlek han är, blir känd. Han ska prisas, eller hur? Och samtidigt ska vi inte leva som här, utan han vill plocka fram det bästa i oss så att vi mognar som människor. Och jag tror det kan vara ett problem ibland. Om jag bara lever för mig själv så får jag problem med nåden. Den har ingen betydelse för mig, den blir ett problem. Jag tror att den blir som en bitter, någonting som är på insidan som stör mig. Om jag vågar mogna, om jag vågar låta Gud verka i mig, leda mig vidare, ta itu med saker i mitt liv, så ärar jag honom och samtidigt mognar jag som människa, jag mår bättre. Och då tror jag att nåden inte är overksam i mig, då blir den ett problem. Men om jag låter den verka så växer jag som troende, för samlingen växer genom nåden, kraften i nåden. Och jag skulle vilja bara avsluta med alltså det som vi gjorde i början var att lovsjunga Gud. Och på något sätt så tror jag också där, jag vet inte varför jag drabbades av sån, jag bara kände hur han kom över mig. Det har varit kanske ett tag sedan jag kände det på samma sätt, men jag känner att det är så viktigt att vi förstår att vår lovsång är inte bara en programpunkt. Och jag menar inte att lägga börda på någon nu, utan jag vill bara väcka, förstår du? Nåden ligger som grund för allt nu, förstår du det? Det är hans kärlek till oss. Men det finns någonting mer, vänner, att hämta när vi börjar prisa honom och medvetet fattar att Gud, du är värd all ära. Du är värd att prisas för den nåd du har visat oss. Vi kommer med största respekt för det pris du betalar på Golgata kors under alla år du gick här. För att du gav ditt liv frivilligt och tjänade oss, så vill vi tjäna dig med vår gemensamma lovsång. I vårt vardagsliv, vi vill ha dig vid vårt köksbord, vi vill ha med dig i bilen, vi vill ha med dig på vårt jobb eller var vi än rör oss vill vi att du är med. Förstår du? Och där behöver du och jag hållas, därför att där finns en källa till glädje för oss. Därför när vi prisar honom så blir han stor för oss. Och problemen vi lever med i vardagen minimeras, de blir mindre och han blir större i oss. Ju mer vi får ära honom. Och jag har funderat på det. Att jag skulle ta lite som motto. Börja tacka Gud för det jag har i honom. Tack Herre för frälsningen. Varje dag. Känner jag det alltid. Det var inte det jag var ute efter. Men just den där medvetenheten. Tack att du idag bor i mig. Tack att du idag är verksam i mig. Tack att jag har allt jag behöver genom Jesus Kristus. Tack att jag, även om jag inte är perfekt, är jag älskad av dig. Är jag accepterad av dig. Det ger mig kraft. Det ger mig glädje. Jag vill prisa dig. Eller hur? Så tror jag att vi kan leva. Och jag tror att vår utmaning blir att se på Jesus. Att hålla blicken fäst på honom när allt annat stör oss. Så när Petrus steg ut på Jesu ord över båtlinningen. Så säger han, relingen heter det. Och så steg han ut och så tyckte han det gick så bra. Han gick på vattnet. Men plötsligt började han inte, så här kan man ju inte göra. Och så sjönk han, för att blicken gick från Jesus. Och Hebreerbrevet säger att håll blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som gav sig för oss. Tänk på honom så att ni härdar ut. Annars tröttnar ni och tappar modet. Och ibland kan jag känna att vi har kanske fightats eller stridit med den här tanken att vi tappar modet lite. Vi ser inte att det sker som vi hade hoppats. Det kanske inte blev som vi hade tänkt. Då tror jag att det är dags för oss att fästa blicken på honom. Han är den samma. Han har betalat samma pris för oss. Hans nåd får vi utgå ifrån. Det är kraften vi lever av. Att söka honom.